Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi sitter nu i samma lokal som vi satt när vi en gång började för typ 2 år sedan.
Det gör vi inte alls.
Ja, i samma lokal.
Samma hus menar du?
Ja, det är samma lokal.
Vi sitter i en källare. Vi sitter för övrigt 75 meter från första stället där vi satt.
Ja, men å andra sidan har vi suttit här flera gånger och spelat in också.
Ja, det har du rätt i.
Så att,
ursäkta att jag hackar på dig redan.
Ja. Jag ska inte förvänta mig något mindre. Och det har hänt mycket de 2 senaste åren. Behöver inte grubbla ner oss för mycket i det. Men det är bara ett konstaterande att det har varit mycket evolutioner på sistone.
Ja.
Bra.
Jag ska kommentera.
Ja, nej, men gör det.
Jag har ju i 1,5, kanske 2 år alltid sagt. Jag är inne på Iran. Det tog bara 3 minuter. Att 2020 blir ett år för Iran. Och det har det blivit, men kommer att bli ännu mer. Det var Iran. Nu tar vi och lämnar utrikespolitiken. Och det har hänt mycket i ditt liv. Så det har hänt en del i mitt tröga 62-åriga liv. Alltså sånt där småttigheter som ändå är lite viktiga. Jag går med gåstavar. Jag vet inte om man kan vara stolt över det. Men det gör jag till tåget varje morgon när jag åker till Aneby. Nu är det inte säkert att jag åker till Aneby längre eftersom jag har sökt andra tjänster i ämnet spanska. Det är lite med... Jag är inte så duktig på spanska. Jag är tvärtom riktigt dålig. Men jag har läst spanska mest av alla språk, så jag borde kunna det. Så nu ska vi se. Det kanske blir spanska på högstadiet.
Nej, men vi är ju ändå, utan att datummärka det här, ganska nära skolstart.
Ja.
Tog det inte det vara klart redan?
Jo, det kan man tycka med viss rätt. Och nu var denna kommun, Ödeshögs kommun, som jag känner lite för. Det är ju en kommun man bara kör igenom på E4. Eller om man möjligen ska åka till Vadstena eller något sånt där, Omberg, så bara åker man igenom Ödeshög. Som för övrigt för en 30-40 år sedan hade en folkomröstning i kommunen. Eller någon större undersökning i alla fall. Om man skulle byta namn från Ödeshögs kommun till Alvastra kommun. För att Ödeshög lät så sorgligt. Det kan man ju hålla med om. Ja, denna Ödeshögs kommun i alla fall har en sista ansökningsdag för denna tjänst i ämnet spanska. 9 augusti. Vilket ju är ganska sent med tanke på att barnen kommer ju veckan efter. Så de får väl snabba på sig lite grann där ifall de ska få något resultat. Jag vet inte. Jag är inte så ledsen eller oroad över det. Med tanke på att det inte är kö till lärartjänster någonstans i hela Sverige.
Nej, men du har ju blivit lite kräsen på senare år. Så att det kan ju bli lite vad som helst.
Ja, alltså, kräsen är fel ord. Eftersom jag gillar att undervisa. Det roligaste som finns, ska jag säga dig. Det är det verkligen. Det är roligare än när du står på en hockeymatch och gapar. Det är mycket roligare att undervisa.
Ja, jag har aldrig gjort det i mitt liv.
Men... Ja, men du har stått på hockeymatcher.
Jo.
Ja, allt nog. Men jag har blivit lite laid back och lite så, ja, säger man till rektorn, gör vad du vill, jag har 35 års erfarenhet och så vidare. Så man blir lite stuv i korken, är fel ord, men man blir lite stuv i korken, som om jag inte var där redan innan.
Men ja, jag vet inte. Man vill planera upp sitt liv lite grann. Man tänker att sånt där vill man ha klart.
Ja, de flesta är ju såna.
Ja.
Jag har ju aldrig varit sån.
Nej, det ska ju tydligt understrykas. Du är ju långt ifrån gemene man eller kvinna.
Ja. Hur säger man det i hen-tider? Gemene man kan man ju nästan inte säga.
Gemene hen?
Nej, gemene person måste det bli. De försöker, de nästan knyter knut på sig själva, alla politiskt korrekta. Jag var ju god man för några afghanpojkar. Kan man vara det numera? Det blir ju god person snarare.
Ja.
Och riksdagsman, det kan man ju förstå. Och talesman, att det heter talesperson. Men sagesman, vilket ju är ett ganska ovanligt ord, men den som har sagt något eller haft ett uttalande är sagesman. Sagesman för sig och så är... Ja.
Mm. Jag tycker det där är superlöjligt. Alltså, så jättelöjligt. Det är ju, de enda som kan ta illa vid är sådana som definierar sig efter någon sorts yrke eller sådär.
Det var en... Igår faktiskt så var det en händelse på CNN. CNN är ju ett aktningsvärt, inte så gammalt, men aktningsvärt nyhetsföretag och politiskt korrekt, så du förstår, hålls högt av många. Särskilt de som är emot president Donald Trump. För CNN är väldigt mycket emot Donald Trump. De fick en smäll på fingrarna i förrgår eller igår. De hade en nyhet som gällde någon vaccination, inte pandemin, alltså ingenting sånt, utan det gällde, det här gäller för personer med livmoderhals, punkt. Det vill säga kvinnor. Men nu kunde de inte säga kvinnor. Persons with a cervix. Det var vad nyheten då riktade sig till, personer med livmoderhals. Och de fick ju en anstormning som var märkligt stor och omfångsrik från alla håll. Ja, men kom igen, ni kan ju inte hålla på. Och vem vinner på det här? Och det är ju bara larvigt och så vidare. Det var CNN.
Ja, man kan ju förstå att de är lite arga på Trump, eftersom han i under, låt säga, 6 års tid har kallat dem för fake news.
Mm.
Så gör man ju inte bara. Det är som att skita i blåskåpet. Liksom. Det är...
Ja, han gör ju gärna det. Struntar fullständigt i det normala och det diplomatiska och det allt vad du vill. Dessutom är han en ganska dålig talare. Rent retoriskt och sådär. Stilistiskt ingen vid. Han är ju affärsman. Han ska möjligen kunna berätta hur det har gått sista kvartalet.
Dessutom är en dålig affärsman.
Det kanske han är också, inte så insatt.
Hans pappa vänder sig nog i graven alla pengar som han har förlorat.
Ja, det tror jag. Men han har en del andra kvaliteter som ingen människa tänker på. Om det nu är en kvalitet. Han är absolutist. Han dricker inte alkohol överhuvudtaget. Vilket är lite märkligt i hans situation. Det bjuds på det och det. Och det ska vara si och så franskt vin till den och den förrätten. Men han gör inte det. Av det skälet att hans bror Fred Jr. dog. Alkoholiserad. Väldigt alkoholiserad. Han dog av vodka helt enkelt. För övrigt. Om nu det ska räknas till plussidan för Donald Trump. Det kanske man i största allmänhet kan göra, vad man än tycker om absolutister. Så var han kursetta på West Point, som är amerikanska arméns främsta, i alla fall mest kända, skola för blivande militärer. Han blev ju satt där av sin pappa för att han skötte sig så dåligt och inte fick något gjort och sådär. Och där blir han, där är det konkurrens ska jag säga dig. Där försöker de där ungtupparna att visa vem som är mest tupp i sammanhanget. Så är han nummer ett.
Men det är lite dubbelmoral också, för att han äger ju ändå några bolag som producerar alkoholhaltiga drycker. Men det är också, vittnar ju på något sätt om den tid vi lever i där man egentligen möter dubbelmoral var man än går.
Ja.
Jag var ju uppe i Höga Kusten i helgen. Och det här smärtar jag att berätta. Alltså, för att jag har ju alltid hävdat att jag har ett sånt där bullshit-filter. Så att jag kan läsa av människor när de är fulla med skit. Liksom.
Okej.
Okay. Och sen passade vi på att bjuda med ett par upp till Höga Kusten. Då, som skulle vara med oss där den veckan när vi var då. För att vi köper tjänster av dem till vårt bokförlag.
Mm.
De två första dagarna var jättebra. Funkade jättefint. Och sen kom min bror och min syster. Och min bror, han är ju liksom businessman ute i fingerspetsarna. Och är ju jätteduktig på att läsa folk och sådär. Och är charmig och så. Så den här kvinnan i det här förhållandet och min bror, ja, umgick som man gör. Liksom vuxna människor mellan. Men då klev den här mannen in och alltså var alldeles... Det slet undan kvinnan. Och redan innan min bror kom så satt vi en kväll vid köksbordet. Jag och min fru och han och hans sambo. Och skulle hon ta ett chips? Och då säger mannen, ska du verkligen äta det där chipset? Du som har så arsel som är så fett. Och både jag och min fru bara, men vad är det som händer liksom? Vi tog det som ett skämt liksom. Men så fortsatte det hela tiden. Och sen så var det liksom droppen då när alla skulle dansa på den här grillfesten. Då. Och han bara slet iväg sin sambo.
Oj då.
Så vi satt där lördag kväll och söndag och förmiddag och tänkte hur ska vi hantera det här? För vi har ju en värdegrund i vårt företag som vi liksom lutar oss emot när det gäller allt. Och där står det att man ska behandla alla människor lika och rättvist oavsett vad. Så vi avbröt det avtalet och då har vi satt oss en jättesetback när det gäller produktionen av den bok som vi håller på med nu.
Ni drog ett streck alltså?
Ja.
På grund av hans obilliga och otydliga beteende.
Ja, så skrev vi bara omedelbara uppsägning och skicka eventuella anspråk hit till den här adressen. Det var ju mest en formalia att skriva så. Men eftersom de har brutit mot vår värdegrund så har de ingen rätt att kräva några pengar heller. Men det gjorde han ju förstås.
Det är klart.
Och förstod inte alls varför eller vad de hade gjort eller så här. Och nu har vi försökt få tag på den här kvinnan och få inte tag på henne. Så nu går vi så här i tanken, ska vi ringa polisen eller ska vi ringa någon kvinnojour? Eller liksom så här, bara för att se till att hon är okej okay, liksom.
Ett steg i taget. Men visst, du tänker omsorgsfullt och rätt. Läbbigt.
Ja, men att man kan missa någon.
Ja.
På det sättet. Jag var jättearg på mig själv samtidigt som jag varit jättefrustrerad på att det fortfarande finns såna otrygga, sjuka människor som måste kontrollera hela tiden.
Ja.
Och min syrra som då jobbat 13 år på Karolinska med psykiskt sjuka människor, hon såg alltså 2 minuter så såg hon det. Och så här, men studerade honom liksom hela tiden. Och sen när jag kom till henne och sa att men det här känns inte bra. Då sa hon, då la hon fram hela diagnosen. Liksom och då kunde jag också se vad det jag hade sett men inte hade tolkat rätt. Så det är en oerhört obehaglig situation. Liksom. Jag har aldrig varit i den situationen tidigare att jag behöver vara den som är paragrafryttare på något sätt. Utan...
Ett chips ledde dit.
Mm. Och hon är så här supergod, den tjejen liksom. Och så otroligt duktig på det hon gör. Okay. Och så kan vi liksom inte använda det för att det är ett paket.
Mm. Ja, tråkigt.
Ja.
En av Guds större profeter.
Och det känns också som att den här mannen står i vägen för den här kvinnans väg till Jesus. Och det känns ännu värre.
Men du, då kan du ta någon bakväg där förmodligen. Möjligen via någon kvinnojour, men det låter ju dramatiskt. Jo, jag skulle ta och bara nämna i förbigående att en av Guds större profeter, Jerry Seinfeld, har ett helt program om double dipper. Att man tar sig ett chips och sen doppar det i dippen.
George Costanza.
Precis.
Det är ju ett av de mer episka Seinfeld-avsnitten. Där han nästan blir utkastad från en fest för att han har double dippat.
Jo, man kan göra humor av vardagen. Man kan göra humor av vardagen. Eller som Bertil Perolf sa om Evert Taube. Han gjorde poesi av vardagen. Det var vad Evert Taube gjorde. Man kan uttrycka det på olika sätt. Nu är det vindstilla i träden här, så jag är ut genom fönstret. Och då skulle jag kunna säga, det har slutat blåsa. Och det är ju rätt. Och det är vardagligt. Och det är ju så mycket torsdag i november som det kan bli. Alltså det är ju inget roligt alls. Men Evert Taube, han skriver, vinden har somnat i båtarnas segel. Det är samma sak. Och han gör poesi av vardagen.
Ja.
Jerry Seinfeld är lite åt det hållet.
Ja, alltså det var ju banbrytande på något sätt. Det var ju, och i serien så försöker de liksom gestalta, när de försöker pitcha den där serien för NBC.
Mm.
Och de går in på ett möte och George Costanza säger, ja, vi vill göra en tv-serie om ingenting.
Mm.
Och alla ser ut som fågelholkar liksom. Men sen är det ju mer eller mindre en vardagsmat nu att... Alla de här sitcomsen handlar om ingenting. Ja. Bara det som händer i vardagen.
Yep.
Och det gör ju saker och ting enkla att relatera till.
Mm. Mm. Och då, särskilt som de tar fram vardagligheter som är lite knasiga. Som är, alltså man alla känner till, men som ingen har tänkt på varför gör man så. Han har en liten fras där han talar om kvinnor i största allmänhet. Han talar sig inte om personer med livmoderhals, utan han talar om kvinnor. Och hur kvinnor provar klänningar. Och då tittar de i spegeln, har klänningen på sin galge framför sig. Och sen sträcker de ut ena benet. Varför gör man det? Jag är säker på att alla kvinnor som lyssnar kommer att kunna känna igen sig i att man sträcker ut lite åt sidan, rakt ena benet. Blir det ett halvt avsnitt?
Men det är ju för att få se hur klänningen ser ut när man rör sig.
Ja, det är väl tanken, men så där står ju ingen någon gång.
Nej, om man fryser i ett steg kanske man ser ut.
Ja,
ja, nej, det är klart att det finns mycket som man, och på tal om det, tittade på en sån här stand-up show med Al Pitcher häromdagen. För att vi har bokat biljetter till hans show i Linköping i september.
Mm.
Utomhus naturligtvis.
Ja, det.
Och han pratar ju mycket om så här svenskars beteende och så här, pratar bland annat om i kollektivtrafiken.
Mm.
I andra länder så släpper man fram så här, varsågod, kom ut. Men i Sverige då rusar man bara ut tydligen. Mm. Och samma sak med den här lilla varuavskiljaren som man har när man står i affärer.
Mm.
Att man bedöms på vilken typ av människa man är, beroende på om man lägger den där varuavskiljaren eller om det är den som står i kön efter som lägger varuavskiljaren. Så det finns olika sätt att uppmärksamma vardagen på något sätt.
Ja, finurligheter i vardagen som ingen tänker på.
Men du får gärna förklara vad du menar med att Seinfeld är, vad sa du, Guds profet?
Ja, alltså en av Guds större profeter. Men det menar jag att han och till exempel centerna av tv-serien MASH är i samma kvarter. Sanningssägare. Nu, ingen av dem står ju där och pratar om Golgata och nåden och allt det där, va? Men de säger sanningar. Och MASH, den är ju från tidigt 70-tal. Själva filmen MASH, Elliot Gould och Donald Sutherland som spelar Hawkeye och den andra, vad han nu heter. Den filmen blev en stor succé, men fick ingen Oscar. Inte ens för bästa ljud eller något sånt där. Vilket många tar upp som då ett sånt där Academy felaktighet. MASH fick inte den Oscar. Och sen blev det ju världens längsta och bästa tv-serie och så vidare.
Men nu pratar vi ju om judar naturligtvis.
Naturligtvis.
Judiskt. Alltså Seinfeld är ju en...
tvättäkta.
Ja, och detsamma med MASH. Man behöver ju inte ens veta någonting om juden om för att förstå att det handlar om judar.
Ja.
Men frågan är om inte det är lite dåtidens profeter. Jag kan inte komma på en enda som jag känner så här att...
Nej. Alltså, du har ju rätt egentligen. Jag bara försöker lyfta upp sanningssägeriet.
Mm.
Dessvärre kom vi in på Donald Trump också. Hur man än vänder sig. För att om han säger någonting otänkbart om Nordkoreas diktator, som sen leder till att han av alla människor på jorden får ett samtal som sen leder till ett annat samtal som går åt skogen, och ett tredje, och att Sydkorea förbättrar sina relationer, och det går ju upp och ner i det där, men han är den som sätter bollen i rullning först, trots sina omöjliga kommentarer om Kim Il-Jung. Vad heter han? Kim Jong-un.
Kim
Il-Jung.
Nej, Kim Jong-un.
Kim Jong-un. Vad svårt att komma ihåg det. Ja.
Coronasmittad.
Det må han gärna vara.
När vi ändå är inne på corona så måste man ändå säga så här. Att den som har tagit fått ta mest skit i den här coronapandemin worldwide är utan tvivel Anders Tegnell.
Ja.
Och nu ser det ut som att han är den enda som kommer komma undan med det här med hedern i behåll.
Du, han, det är Nobelprisnivå alltså.
Ja.
På hans eftermäle, det tror jag.
Ja.
Och,
för nu ser det ut som att Sverige inte kommer få någon andra våg.
Nej,
som resten
av det skälet att vi har gjort som vi har gjort.
Och helt plötsligt får de här 22 experterna väldigt svårt att vidhålla sina idéer.
Om vi nu ska hacka på några judar så kan vi göra det också. Syskonen Einhorn, Stefan och Nina Einhorn, virologer och professorer och diverse mycket kända och erkända läkare i Stockholm har ju varit framförallt systern där, Nina Einhorn, eller heter hon Lena Einhorn? Lena heter hon kanske. Har varit mycket högljudda i sin kritik av Folkhälsomyndigheten och därmed av Anders Tegnell.
Men alltså han har ju fått alltså som person egentligen inte så mycket så här. Det har inte varit så sakligt om själva det han gör, utan som person liksom, att han är känslokall och liksom så där. Men det är ju sån man behöver på något sätt.
I sådana här situationer, ja.
Jag har trott på honom hela tiden. Sen är vi jätteirriterade på den här Björn, vad han nu heter, som hade sommarprat också och pratade, ägnade hela sin timme åt att kasta skit på Anders Tegnell egentligen. Nej, det är så skönt att han på något sätt får rätt liksom.
Är det sant? Ni bor i samma kommun och därför?
Ja, han kommer inte från Norrköping om man säger så.
Nej, han kommer från Linköpings kommun.
Ja, eller han bor där i alla fall. Han är en Uppsala kille från början.
Oh, ja.
Men man är inte bättre än sin senaste match, så att säga. Nej, men och han har stått pall, du vet. Han har blivit mordhotad och blivit polissaker. Och,
till och med det?
Ja, det är, alltså människor går ju så långt. Och det är den här, han är politiskt korrekt. Han säger inte någonting som sticker i ögonen på folk om man inte behöver.
Ja.
Men det är den här, de icke-politiskt korrekta som har stått för det här hatet liksom. Och jag kan förstå att folk blir frustrerade, folk dör och det är klart att man har gjort misstag och gjort någonting åt äldrevården och sånt där.
Det är i och för sig inte hans ansvarsområde. Det är varje kommuns att inte ha allsköns människor som under mycket lösa boliner tar hand om gamla och sjuka och svaga.
Mm. Men det är ju förlängningen regeringens ansvar.
Ja.
Och Folkhälsomyndigheten kan inte besluta någonting. De kan bara rekommendera. Och sen regeringen som tar beslutet.
Ja, ja. Men regeringen, det går ju till så demokratiskt och artigt och faktiskt ganska vackert till i Sveriges land att regeringen följer vetenskapens rekommendationer. Av det skälet att här har vi kompetensen, nu gör vi lagstiftning av det. Eller nu gör vi någon reglering av det här. Det är ingen lagstiftning eller corona, naturligtvis inte. Men de har ju Folkhälsomyndigheten som rättesnöre och nästan som bestämmande enhet, även om det är regeringen själv som bestämmer.
Men det här har ju visat sig vara en potentiell politisk bomb också. För alla de borgerliga partierna var ju superkritiska mot regeringen. Att ni har handlat fel och ni gjorde ingenting hela den här sängen. I samma veva går Moderaterna och Sverigedemokraterna ut och säger att vi kan tänka oss att regera Sverige tillsammans. Eller liksom med stöd av varandra. Om det sen skulle visa sig då att regeringen trots allt, när man gör någon sorts bokslut om ett år eller så när det är dags för val. Eller två år till val.
2022.
Ja. Då behöver vi ha en lite klarare bild.
Ja, utan tvekan.
Undrar om inte Moderaterna har skjutit sig i foten rent för gott när man öppet gått ut och sagt att man kan.
Alltså Stefan Löfven, i den mån han vill fortsätta vara statsminister, kommer att kunna dra nytta av det sätt de har handlat på.
Det är inte bra när det blir politiskt i den här bloggen i den här podden.
För det alltså, vi är politiska bara vi sitter och frågar varandra om det blir vackert väder nästa vecka.
Ja. Och det är ju inte, för då riskerar man att eliminera människor snarare än att bjuda in dem.
Ja, det är riktigt.
Så det ska vi nog hålla oss ifrån. Men det går ju samtidigt inte att särskilja när hela världen drabbas av en pandemi och sen någon politisk skiljelinje där?
Jag fick en amerikansk kommentator som jag lyssnade på här veckan nämnde om just Sverige. Siffror han fått någonstans ifrån, kanske från Folkhälsomyndigheten, jag vet inte. Att under 65 år av samtliga som har då blivit infekterade, drabbade, corona-infekterade, så var chansen till överlevnad 99,96%.
Ja, det är ju helt fantastiskt.
Du vet, det är ju farligare att gå över gatan. Det var under 65. Sen hade han andra motsvarande siffror. Och över 80 och så vidare så var chansen fortfarande ganska hög. Men det var en sån här 15% dödlighet. Vilket ju är mycket.
Mm.
Men det är alltså i en liten del av befolkningen, 80 och uppåt.
Och sen får man ändå, det låter jättemycket, men man måste ju ändå tänka på att dödligheten är rätt hög redan innan i den åldersgruppen. Så att, nu har det varit jättemycket debatt kring huruvida man ska få, eftersom man får ha fulla flygplan och man får ha fulla tåg och man får ha fulla restauranger och allt sånt där.
Om, var, med ner.
Ja, men det har ju pågått hela sommaren.
Ja.
Och det händer ju ingenting även fast de bryter mot de där lagarna egentligen. Och då har ju Kultursverige gått ut och verkligen sågat den här Amanda Lind som är kulturminister.
Ja.
Längs fotknölarna. Att varför vill du förstöra möjligheter för kulturarbetaren att leva medan du är öppen för att... Och Jonas Gardell och Lina Hedlund tror jag heter, gick ut och skrev en jätteaggressiv. Som hela Artistsverige bara säger, ja, det är klart. Och det enda jag tänkte var så här, era giriga alltså att pengar kan vara en sån otrolig drivkraft liksom.
Ja. Det är inget fel på pengar, men bibelordet i fråga är ju att kärleken till pengar är roten till allt ont.
Mm.
Inte pengarna själva, utan kärleken till pengar är roten till allt ont. Ordspråksboken eller Saltaren, jag minns inte vilket.
Ordspråksboken och sen det där med kamelen genom nålsögat också. Ja. Att man är så otroligt snål och inte delar med sig och liksom hela den grejen. Jag har ju en son där hemma som är så otroligt kär i saker. Saker spelar så otroligt mycket roll för honom.
Inte så konstigt för en pojke som är 11 år.
Ja, inte ens 11.
10.
Och då började jag prata med min fru så här, men vad beror det här på? För hon är ju inte sån. Och då berättade hon någon sorts anekdot om indier generellt. Att många som har tagit sig har kommit från fattigdom och sen lyckats med någonting. Och att de har den tendensen i sig.
Ja, det är klart.
För man är så otroligt rädd. Och det kan man ju förstå i den generationen. Säg de som är 40 plus. Men att det sen smittas ner till de som är 30 år yngre. Som lever ett tryggt liv i Sverige. Ja, du vet, det fattar inte jag.
Mm. Ja, men alltså då skulle de vara nöjda och belåtna med att tur att vi har elektricitet i vägarna. Tur att tågen går. Och att vi har asfalt på vägarna. Det är ju ingen tioåring som tänker så.
Nej, men det är ju extremt åt andra hållet istället. Men att liksom man sätter sig vid matbordet och man bara slänger sig på maten och tar allting och ingen respekt alls för att det sitter fem andra runt bordet som också vill äta.
Ja.
Och det är det där tänket som jag inte riktigt fattar hur en tioåring kan få.
Ja. Men det ingår i de små och få stegen man får ta varje dag framåt. Två steg framåt, ett steg tillbaka.
Ja, det är ju inget omöjligt scenario. Det är snarare så att det gör en mer uppmärksam och medveten i situationen att det ska bli så rättvist som möjligt.
Ja. Så rättvist som möjligt. Men nu är du inne på en sån här mellanstadiefröken-problematik där de också slår knut på sig själva. Det är bättre att säga till skolbarn som gnäller, livet är inte rättvist. Nu är det så här. Vid någon tydlig orättvishet. Han fick 2 pennor, jag fick bara 1. Alltså någonting oviktigt.
Mm.
Inte någonting som påverkar deras nattsömn eller liv i största allmänhet. Men han fick, ja, livet är orättvist. Nästa gång är det din tur. Så säger ju inte någon politiskt korrekt utan försöker resonera fram till någon acceptans. Det går inte med barn. Man kan inte... Jag ska föra en erfaren pappas visdom. Lyssna nu, jag har 6 egna barn. och en handfull afghanska barn. Barn förstår inte alternativ. Och det är alltså från det att de lär sig gå upp till tonåren, skulle jag nästan kunna sträcka mig. Då har du den här situationen. Vad vill du ha, ost eller pricka korv? Frågar man ett barn när vi ska äta kvällsmat någon gång. Pricka korv. Och så gör man i ordning en macka. Jag vill ha ost när mackan är färdig. Mm. Det är det ena. Finns exempel på det varje dag i alla hem som har barn. Så här ska du gå tillväga istället. Nu ska vi se. Här ska du få prick i korv. Den här ser du. Och så har man då distraherat bort ett eventuellt val. För barnet i fråga förstår inte alternativ eller finessen med alternativ. Utan om jag då istället, den här korven, den kommer ifrån, och så gör jag en liten grej av det. Den kommer ifrån den affären där du aldrig har varit. Minns du den när vi körde förbi? Och så plötsligt så är det långt borta från själva valet. Utan han sitter och tuggar på sin macka medan jag berättar om den här affären med gul tegel. Inte den som ligger här, utan alltså någonting helt oväsentligt. Men ett sätt att distrahera. Föra bort rätt fokus. Eller ja. Föra bort till ett riktigare fokus.
Ja, men det där är ju en sak. Ja. Och det är ju helt rätt. Alltså. Man ska ju aldrig ge ett barn ett alternativ som man själv inte på något sätt är villig att hantera. Men det här, det andra, det jag pratar om, det är ju något annat. Att förstå att allt är inte för mig.
Ja, det är klart.
Då blir det något. Men det där också, det där lärde jag mig nog för flera år sedan. Att man bör leva livet med barn så enkelt som möjligt. Alltså att, och lägger man till alternativ, då...
Nej, då komplicerar det situationen.
Då är det bara att hoppas att man är där för att träna tålamod. För annars så rycker det mesta faktiskt. Men ja, jag har inte sett på ett barn som är så rädd att bli utan. Som min son här. Så att det är också en väckarklocka som vuxen att på något sätt förmedla det i vardagen. Att,
finns en del att göra där.
Ja, att det här kommer inte ta slut. Har du något snitsigt att avsluta med?
Det har jag naturligtvis inte. Nej, du kommer ihåg vad vi sa alldeles nyss. Du kommer ihåg det här när man går långsamt fram i livet. Två steg fram, ett steg tillbaka. Det är ju ingen som vill. Man vill bara gå fram naturligtvis. Du är duktig på att laga mat. Du är kockutbildad, Tony. Och så vidare. Jag har ätit din mat med glädje och med tydlig påverkan på min kropp. Jo, så är det. Och det där är ju, alltså att vara kock, det är ju manligt, så förstår. Men att laga mat är ju kvinnligt, eftersom kvinnor i hela världen lagar mat. Sen finns det en liten rolighet eller egenhet, finurlighet på svenska språket, där verbet föda betyder två saker. Antingen ge mat åt eller att ge liv åt. Det är precis samma verb. Att föda. Hon födde sitt barn med havregrynsgröt varje kväll. Alltså det är ju en helt korrekt mening. Så att laga mat är mycket kvinnligt. Därmed är det inte sagt att du är kvinnlig, eftersom du kan laga mat långt ifrån. Men att sy, att syssla med textil, det är kvinnligt, så det förstår. Och trevligt och sådär. Jag gillar när min fru sätter upp gardiner. Jag kan ju inte tänka mig att göra det själv. För jag skulle inte veta vad som är bak och fram. Och hur det passar och hur det ska hänga. Jag kan möjligen stryka gardinerna åt henne. Det går väl an. Alltså det kan jag göra. Men resten där är lite utanför min räckvidd. Så att sy. Att hålla på med textil. Det tror jag man kan säga är globalt sett mycket kvinnligt. På en symaskin så har du diverse sömmar du kan välja på. Du vrider ett vred, du trycker på en knapp, du vrider en ratt, så får du olika sömmar som maskinen då syr. Så finns det en särskild söm som heter förstärkt raksöm. Du hör hur kvinnlig jag är som känner till det här.
Ja, jag är imponerad.
Det betyder att symaskinen går två steg fram och ett bakåt. Två steg fram, ett bakåt. Två steg fram, ett bakåt. Så syr den förstärkt raksöm. Det som händer är att den sömmen, när man har gått två steg fram och ett bakåt, blir extra stark.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kayla Itsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.